Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Det är så roligt att vi har full kyrka nästan varenda söndag. Det är en välsignelse. För er som inte känner mig sedan tidigare så heter jag Caroline Söderström och jag arbetar här i församlingen. Och vi ska fortsätta prata om vad Jesus undervisade. Markus tog ju med oss med Jesu liknelser förra söndagen. Och idag ska vi gå vidare i Jesu undervisning. Och idag ska vi prata om bergspredikan. Kanske Jesus mest kända predikan från Matteus kapitel 5, 6 och 7. Det är ett ställe i Bibeln där det var många människor som samlades inför Jesus. Där han fick undervisa om vad det innebär att leva i Guds rike. Det handlar om relationen till Gud och till andra människor. Han undervisar oss om hur vi ska förhålla oss till livet. Bergspredikan tar upp hur vi ska se på pengar, hur vi ska se på ägodelar, hur fel det blir när vi ljuger och hämnas. Han talar om bön, fasta, givande och att lita på Gud. Det är ett oerhört innehållsrika kapitel det här. Och det finns inte en tillstymmelse till utrymme att gå igenom allting som man skulle vilja. Vi skulle kunna ha en hel predikoserie utifrån bergspredikan. Men när jag grottade ner mig inför den här predikan så ska jag helt öppet och ärligt säga att jag slogs kan man säga av en sån känsla av mindervärldskomplex. Ni vet när man känner sig så liten, man läser någonting och så blir det liksom så här, ja men når jag upp till det här som Jesus undervisar om, det här han uppmanar oss till? Kan jag stå här och predika för andra om det? Men då gjorde Gud någonting. Han skickade mig en direkt bekräftelse. Precis när jag satt med de här tankarna så plingade det till i min telefon. Och han skickade en direkt bekräftelse, en uppmuntran från en människa som jag skulle säga fick vara ledd av Gud i den stunden och skriva ner de här orden som fick mig att så här vakna till och bara, nej just det Gud, du jobbar inte på det sättet. Jag fick påminna mig själv och därför så vill jag bara börja också den här predikan med att påminna också er att även fast man läser saker som kan bli, ja men så här, ja, vi ska vara på det här sättet och vi ska göra på det här sättet. Och om vi inte gör på det här sättet är jag fel då. Men därför vill jag bara börja med att skicka med att när vi läser Bibeln så är det så viktigt att ta med sig att det liv som Jesus beskriver i bergspredikan, det handlar inte om krav för att bli frälsta och komma in i Guds rike. Det är ingen av oss som lever upp till det. Det är bara genom Guds nåd och genom Jesus Kristus och att han levde ett helt igenom rättfärdigt liv. Att han dog och att han återuppstod för oss som vi förtjänar en plats i Guds rike. Det finns ingenting som vi kan göra. Genom att vi tror och bekänner Jesus som vår Herre och Frälsare så får vi av nåd. Det är bara nåd välkomnas in i Guds rike och kallas hans barn. Så ta med er det. När vi sen ska kliva in i den här texten. Så med det sagt så ska vi ta och kliva in i Matteus evangeliet. Och när vi läser i Matteus evangeliet så kan vi se att Jesus överlag, han är väldigt lärande i Matteus evangeliet. Om Markus evangeliet är som en actionrulle där det händer sak på sak på sak på sak och de går vidare och så är Matteus evangeliet mer, det är byggt på Jesu undervisning. Och när Matteus skriver här evangeliet så skriver han skriver till en judisk kontext. Och den största läraren, eller den största profilen för judarna i Gamla testamentet, vem var det? Mose. Mose. Hur många böcker finns det om Mose? Kom igen, högre kan ni ska ropa ut. Fem! Ja, fem! En av de viktigaste sakerna som Mose får vara med om, det är när han tar emot Guds bud nedskrivna på stentavlor. Och var sker det någonstans? Sinaiberg. Precis. Var någonstans håller Jesus sitt viktigaste tal? På ett berg. Jag har ju redan avslöjat att det här ska handla om bergspredikan. Fast ni som har varit i Israel, ni kanske vet att det är ju inte så jättemycket till ett berg egentligen. Det är mer en kulle, kanske vi skulle säga. Men vi säger berg nu ändå. Man tror att Matteus jobbar när han skriver med just de här parallellerna. Jesus håller fem tal. Det är fem Moseböcker. Det är bergspredikan. Mose får ta emot buden på Sina i berg. Och Matteus, han målar ut Jesus som den stora nya läraren. Ska man kunna säga. Den nya förkunnaren, Messias. För de här judarna som tidigare har liksom... att Messias skulle komma, det var ju inte alla judar som... Ja, så det vill Matteus måla ut. Och bergspredikan, den innehåller så otroligt mycket uppmaningar. En del av dem har svenska folket liksom anammat. Och så har det blivit liksom till ordspråk. Och så är det många som inte ens vet att det här är faktiskt någonting som Jesus har uppmanat oss till. Alltså att vända andra kinden till. Eller att gör för andra vad du vill att de ska göra mot dig. Jag menar, det står ju till och med i våra svenska klassrum på en del ställen till och med. Men sen innehåller ju också bergspredikan oerhört många såna här kända meningar som kanske är mer kända i lite mer kyrkliga kontext. Men så här, ni ska vara salt och ljus. Vi har saligprisningarna. Vi har så otroligt mycket kända citat och meningar som vi skulle kunna gå in på var och en och bara gnugga och arbeta med. Men det finns en röd tråd genom de här tre kapitlerna i bergspredikan som går djupare. Som inte bara fastnar vid de här, det är ju guldkorn, allt det här är ju som guldkorn. Och vi skulle kunna fastna i de här guldkornen, men det finns en röd tråd som går djupare. Och sen kommer ju liksom de här citaten, men det finns ett djupare tema i det här längsta talet som Jesus håller. För Jesus, han adresserar framförallt två frågor igenom bergspredikan. Och han adresserar egentligen en typ av publik. Visst var det kryptiskt, kände jag. Han talar väldigt mycket om lagen. Alltså särskilt i kapitel 5 så talar han om hur lagen ska tolkas. Det som Mose fick på berget, det ni har hört, hur ska man tänka kring det? Hur ska man tolka de här buden vi har i Gamla testamentet? Det fokuserar Jesus jättemycket på i kapitel 5. Sen i kapitel 6, då talar han mer om fromhet. Alltså hur man, att om man erkänner sig som kristen, man tror att buden har någon påverkan, hur ska man leva ut det i det vardagliga livet? Hur ska vi vara? Hur ska vi, ja, lag och fromhet. Det talar Jesus väldigt mycket om i bergspredikan. Och så är det som att han ställer sig på det här berget. Och så har han har människor framför sig. Han har åhörare. Alltså som ni som sitter så här. Han står liksom och pratar inför dem. Och samtidigt som han talar till folket som han har framför sig, så är det som att han adresserar och talar emot fariseerna och de skriftlärda. Fariseerna, det var ju de här som de var duktiga på lagen, de var politiskt drivna. Alltså de hade skapat en politisk ideologi på religiös grund och så ville de liksom införa den här ideologin på det judiska folket. Och de skriftlärda, det var ju rabbinerna och lärda män som har studerat lagen. Alltså de har gett sitt liv för att bli experter på det här. Och det är som att Jesus fokuserar lite extra på just de här. Jag vet inte hur det är med er, men ibland när vi tänker på fariseer och skriftlärda, eftersom vi liksom ser på hela bilden långt, långt mycket senare i ett helt annat kontext. Men vi kan se på fariseer och skriftlärda lite som så här, the bad guys. Så här, de har inte fattat riktigt. Det är ju för att vi har facit. Men på den tiden, alltså det var inget fel på dem. Det var inget ont över dem. De hade gett sitt liv till att försöka förstå vad vill Gud. Och sen försökte de leva ut det. Men det är någonting hos fariseerna och de skriftlärda som Jesus gång på gång går emot. Och det är ju inte... Det är inte så, det är inte att de inte tar lagen på allvar. Tvärtom, de har liksom utvecklat ett otroligt avancerat system för att hela tiden veta hur långt får man gå och när måste man backa. Ta sabbatsbudet som ett exempel. Du ska ha en dag i veckan när du vilar. Och då har de liksom studerat vad innebär det här och kommit fram till att ja, men vi får inte göra någonting, Anser. Vi får inte gräva en grop. Vi ska inte gå i trappan, trycka på hissknappen. Ja, en del gör inte ens det liksom på sabbaten. Vad de får äta? Ja, men de får äta fisk, men de får inte äta kräftor. De har dragit en gräns för hur långt man får gå. Och det blir som hit men inte längre, som ett avspärrningsband. Ni vet, om det har skett en olycka eller någon byggnad. Alltså ett avspärringsband hit men inte längre. Och sen bygger de upp område på område i livet. Så bygger de upp en ganska trygg och avspärrad miljö. Och det är det som Jesus gång på gång verkar adressera. Att han har så svårt för det sättet. Alltså inte för att han inte bryr sig om hur vi lever våra liv. För det är ju klart han gör. Men det är någonting i det tankesättet som handlar om att utstaka en bana i livet och så länge man inte går utanför den så är man okej. Så länge vi inte gör vissa saker, vem är jag då? Ja, men då är jag en from människa. Då är jag rättfärdig. Då är jag bra. Men då säger Jesus att ni har missat någonting otroligt fundamentalt. Tydligast är i kapitel 5 när Jesus vid några tillfällen, han påbörjar meningen så här: ni har hört vad lagen säger, men jag säger er. Och så ger Jesus ett annat perspektiv på den tolkning som de har levt i. Och vi ska ta några sådana exempel. Så vi ska läsa ur kapitel 5 i Matteus evangeliet. Och så startar vi från vers 21 och sen kommer jag att hoppa lite eftersom. Så där. Vi får se om bibeltexterna följer med eller om det... Ja. Vi kör på i alla fall. Men från vers 21 så skriver han: ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. De hade ett system. Här har vi en gräns. Man slår inte ihjäl någon. Det kan ju tyckas ganska självklart för oss. Men det var supertydligt. Det här får man inte göra. Men då drar Jesus det ett varv till och så säger han så här: jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Den allra yttersta konsekvensen av vrede, det är ju att inte kunna hantera det. Att inte kunna hantera det på det sättet. Man blir så arg och så sen bara, ja, slår man ihjäl någon. Men det är ju själva konsekvensen. Alltså att mörda någon är ju själva konsekvensen. Var kommer våldet ifrån? Ja, men det kommer från vreden. Och det är där Jesus säger, lägg ner vreden. Vi ska inte hålla på med den. Han tar det liksom. Här har vi det supertydliga. Som judarna är helt med på att ja, men vi mördar inte. Och så tar Jesus det. Ja, men vars kommer våldet ifrån? Det kommer från vreden. Var inte vred. Så han förklarar det. Han utvecklar det på ett sätt. Sen fortsätter Jesus. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Där har vi ytterligare en gräns som fariseerna och de skriftlärda levde efter. Det var supertydligt. Vi ska inte begå äktenskapsbrott. Men då säger Jesus så här. Jag säger er, den som ser på begär med begär på en annan kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Jesus säger ungefär att vi kan måla upp en linje som vi håller oss innanför. Så länge vi håller oss innanför avspärrningsbandet, hit men inte längre. Men var kommer lusten och viljan ifrån att begå det här äktenskapsbrottet? Han menar på att det börjar mycket, mycket tidigare än själva handlingen. Det börjar med hur vi ser på människor, vad vi tänker, att vi får lust till en annan person. Det är det som är problemet. Inte själva äktenskapsbrottet är konsekvensen. Så han drar det ett varv till med dem. Han fortsätter. Ni har hört att det är sagt. Öga för öga och tand för tand. Jag säger er. Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Vad är Jesus säger här? Vi kan tycka att det låter hårt, liksom öga för öga, tand för tand. Det var deras regelverk, det var deras sätt att hantera hämnd. Det var inom deras avspärrningsband. Om någon tar din åsna får inte du ta deras Ferrari. Utan om någon tar din åsna, då får du ta deras åsna. Det var liksom de reglerna som de hade. Hit men inte längre. Men då säger Jesus, om någon har gjort någonting mot dig så ska inte din reaktion vara hämnd. Du ska inte ens tänka att ja, men då får jag ta den personens åsna. Utan våran reaktion ska inte ens vara kring hämnd. Han säger lägg ner det där. Och så vänder du andra kinden till. Han utvecklar det än en gång. Och sen fortsätter han. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men då säger Jesus. Ja, Jesus vill liksom förtydliga. Både hat och kärlek, vart kommer det ifrån? Både hat och kärlek, det utgår ju härifrån. Från hjärtat. Jag visar det ganska högt upp. Från hjärtat. Jesus säger, jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Det som Jesus gång på gång i bergspredikan kommer tillbaka till, det är den här tanken att kring när fariseerna hela tiden målar upp den här tydliga avgränsningen. Men Jesus menar på att de tänker liksom bara, de tänker bara på utsidan. Det som syns, det som märks. Om man går över en linje eller inte. Om jag faktiskt mördar någon eller inte. Det är det som syns och det som märks. Men vad finns i hjärtat? Menar Jesus på. Bryr ni er om det som finns i hjärtat? Vad är det som föranleder att kliva över den här gränsen? Jesus han förtydligar och han visar på någonting annat, någonting djupare som lagen handlar om än själva överträdelsen. Varför finns de här lagarna? Jo, för att. Och sen när han har gått igenom lagen så går han då i nästa kapitel, i kapitel 6, igenom mer kring det här med fromhet. Alltså hur lever vi ut våran tro? Och så säger han så här i kapitel 6. Då talar han om det här med att vara generös och att be och att fasta. Som tre sådana här tydliga fromhetspraktiker. Och då säger han så här i Matteus 6:2. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger i sanningen, de har fått ut sin lön. Nu är Jesus inne på lite samma spår. Det är liksom, alltså det blir ju en liten ovanlig kontext för oss. Alltså det är ingen som så här glider runt. Det är ingen som glider upp med 500 lappen när kollekten börjar gå runt och så. Kolla. Det här är en helt annan kontext. Det var så i den här kulturen på den här tiden. Det var ett tecken för att man var religiös, för att man gav, för att man var god när det syntes. Men då säger Jesus, nej, när du ger din gåva, låt inte din vänstra hand få veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och så fortsätter han sen. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Det är inte jättevanligt idag heller att vi utanför Espresso House ser någon stå med lyfta händer och be ut i tungor. Men på den här tiden var det också ett sånt här tydligt tecken på att jag är här, jag är from, jag är rättfärdig. Och då säger Jesus, nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till fadern som är i det fördolda. För då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Han fortsätter, när ni fastar, se då inte så dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människorna att de fastar. Jag säger er sanningen, de har fått sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar utan bara din far som är i det fördolda. För då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Vad är det Jesus gör? Det är han än en gång, precis som han gjorde med lagen som bara handlade om vad alla såg. Så att jag och alla andra visste om att jag höll mig inom avgränsningarna. Jag var till det yttre rättfärdig. Så säger han nu att när det gäller er fromhet, er relation till Gud, vad är det som är det absolut viktigaste? Vad är det han trycker på här? Det är det som sker i det fördolda. Det finns ett djupare tema i de här texterna där Jesus lyser på någonting bortom vårt yttre, våra handlingar, bortom det vi har satt upp som rätt och fel. Han lyser på vårt inre. Det som sker inom oss är det Jesus vill lyfta fram och få folket och fariseerna och de skriftlärda att fundera över genom hela bergspredikan. Om fariseerna sa så här, dina handlingar är det viktiga för dina handlingar styr livet, så säger Jesus, ditt hjärta är det viktiga för det är ditt hjärta som styr livet. Vi måste börja med vårt hjärta. Har vi inte hjärta, vad spelar det då för roll att vi, nu vet jag inte vad jag ska ta för exempel. Jag menar, om vi står med lyfta händer i lovsången, är det för att vi med vårt hjärta vill liksom sträcka oss mot Gud? Eller är det för att men vi har sett att andra gör det? När vi ger, gör vi det med vårt hjärta för att vi vill ge, för att Guds rike ska få spridas vidare? Eller gör vi det för att vi har hört att man ska göra det? När vi engagerar oss, när vi kliver in i en verksamhet, är det för att vi har hjärta för att se barnen få växa och utvecklas i barnkyrkan? Eller är det för att det saknas namn på ett papper? Vi måste börja med vårt hjärta. Jesus säger i vers 33 sen, lite längre ner. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Istället för att fokusera på allt vi ska göra, säger Jesus, fokusera mer på vem du ska vara istället för det du ska göra. Gud är mindre intresserad av vad vi gör och mer intresserad av vem vi är. Har vi ett yttre som inte speglar vårt inre? Vad ger det? Eller om vi startar med vårt inre så kommer det visas i det yttre. Sök först Guds rike. Börja med hjärtat så kommer allt det andra också. Sök först Guds rike. Närma dig honom. Gud, dina värderingar. Allt du står för. Låt det påverka mitt hjärta. Och fast vi som kristna, vi tror liksom på en osynlig verklighet. Vi har en relation med en Gud som vi pratar med, men vi kan inte se. Vi tror liksom på en osynlig verklighet. Ändå så fokuserar vi på det synliga. Vi fokuserar så mycket på det synliga. Och då är det som att Jesus säger i bergspredikan, rikta om blicken. Ni har hört det här, jag säger er det här. Rikta om blicken. Det tänker jag, det är hela bergspredikan handlar om. Det är inte bara så här listan på uppmaningar eller så här, hur vi ska vara. Utan han menar på att rikta om blicken, börja inifrån, sök först Guds rike. Så kommer allt det andra sen. Jesus vill att vi ska komma med vårt hjärta till honom. Gud, gör någonting med mitt hjärta. Är det någon jag är vred på? Är det någon jag behöver förlåta? Är det något jag behöver bekänna? Vi måste låta Gud jobba med oss. Jesus, han pratar om lagen. Han pratar om fromheten. Han motsäger fariseer och de skriftlärda. Men det grundläggande genom hela bergspredikan handlar om just det här. Hur ser det ut i ditt hjärta? Låt Gud göra någonting med ditt hjärta. För hjärtat styr vårt liv. Vi läser i ordspråksboken. Är det något du ska bevara av? Eller av allting som ska bevaras? Bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Vi sjöng alldeles nyss här tidigare. Create in me a clean heart. Det är precis det som bergspredikan handlar om. Så fokusera mer på vad Gud ska få göra, att han ska få göra någonting med ditt hjärta. Än att läsa och tolka att jag borde vara på det här sättet. Eller jag borde, oj vad dålig jag är som inte gör på det här sättet. Istället så tror jag att de här texterna, de vill att vi ska fokusera på att Gud ska få göra någonting med vårt hjärta. Rikta om blicken. Det är vad jag tänker att hela bergspredikan handlar om. För det är när det får börja i hjärtat. Det är då han kan göra allt det andra sen. Att säga ja till Jesus med hjärtat, det är liksom starten. Precis som Jalle har fått göra nu. Han har fått säga ja till Jesus. Han börjar med hjärtat. Vi ska ta, innan vi snart går in i förbön och lovsång, så ska vi ta en stund också och bara, vi ska bara få be för Jalle. Välsigna honom. Församlingsledarna och alla som vill ska få komma fram också och lägga sina händer på honom. Men vi ber. Jesus, Herre, vi bara kommer inför dig som de vi är. Med det vi har, med alla våra fel och brister och tillkortakommanden, Herre. Med allting som vi bär på, som tynger eller som, ja, men som ligger och bankar och bultar. Kanske som vi längtar efter, Herre. Jag bara ber för var och en just nu att du ska få, ja, men, ge oss verktyg att verkligen få bevara vårt hjärta. Hjälp oss med det som vi behöver för att rikta om vår blick. Tack för att du liksom, tack för att du omsluter oss så att vi kan få känna din närvaro, så att vi kan få påminnas om din närvaro, så att vi kan få, ja, men se på dig, gå med dig och för varje steg få bli lite mer lika dig. Men hjälp oss att fokusera på vårt inre. Hjälp oss att börja med vårt hjärta, Herre. Och även om vi har fastnat i kanske saker som handlar om, ja, men om det är omständigheter eller om det är plikt eller annat, så ber jag, Herre, att du på nytt väcker den här elden inom oss. Tack för att du tänder eldar inom oss, Herre. Tack för att du vill ta oss framåt och vidare. Tack för att du vill att vi som församling ska få komma framåt och vidare. Och att du ska få starta nya, ja, men tankar, nya brinnande hjärtan, Herre. Tack för det som ligger framför. Tack för alla unga som får komma med ny energi, Herre. Tack för alla äldre som har gått före, som har liksom stakat ut den här vägen. Tack för allting som ligger framför i våran församling, Herre. Tack för att du har det i din hand. Jag bara ber, Herre, att när vi fastnar, när vi hakar upp oss igen, när det kommer såna här misströstande tankar, så ber jag bara att du kommer rakt in i vårat liv och bara riktar om blicken. Fokusera på vårt hjärta. Tack Jesus. Tack Jesus för det.